Hej och välkomna till Slaget efter 12. Jag heter Hasse Sundqvist och idag ska vi diskutera ungdomarna och när ungdomarna får stiga upp från, om vi skulle kunna kalla det ide som de har varit i nu och inte kunna idrotta på en lång tid. Med mig här i studion har jag Sana Weber, konståkare. Hej Sana.
Hej.
Anna Airava, verksamhetsledare för handbollsklubben Dicken.
Hejsan.
Och gratulerar Anna, ni har ju båda dam- och herrlaget i SM-final.
Ja, tack. Det är jätteroligt.
Ja, damerna börjar spela imorgon. Vi har också med oss i studion Eva-Lotta Backman, ansvarig för barn och ungdom vid Finlands svenska idrott. Välkommen.
Hej, tack.
Nåja, om vi igår gav olympiska kommittén med stöd av sina 119 medlemsförbund en kraftig kritik mot regeringens exit-strategi efter coronan, det vill säga för vad gäller då ungdomen och idrotten. Protesten tycker att det är orimligt att en vuxen kan gå till krogen från och med nästa vecka då krogarna öppnar. Men en 13-åring inte kan gå till sin idrottsklubb och idrotta. Och enligt den här exit-strategin får 13-19-åringarna delta i inomhusträningar först från och med augusti. Och då har ju restaurangerna varit öppna redan i 4 månader utomhus. Och då får de här ungdomarna börja träna. Om jag börjar med dig Sana, du är konståkare.
Yeah.
Berätta lite om hur du börjar med din hobby.
Ja, jag heter alltså Sana Weber. Jag börjar som, 4 år gammal konståkning. Jag har då alltså tränat i 13 år. Min mamma och pappa ville att jag skulle lära mig skrinna. Och jag gick då i sån här skrinskoskola och tränarna där tyckte att jag liksom hade talang. Så jag fortsatte och så har jag hållit på med det sen dess.
Hur har du nu skrinna då under corona?
Sen förra våren har vi inte egentligen haft så här ordentliga träningar. Förra våren hade vi helt bara på Zoom sådana träningar. Och sen under sommaren och hösten fick vi träna någorlunda normalt ändå. Och nu vinterperioden har vi igen varit på distans.
Hur ofta tränar du vanligtvis?
Det varierar lite, men 6-8 gånger i veckan.
68 gånger
ja.
Varje dag?
Nästa
ja. Ja, precis. Anna, förutom att representationslagarna har, det går bra för, så hur går det för juniorerna då? Hur är det med era träningar? Hur har ni kunnat upprätthålla?
Samma mönster har vi ju följt som Sana pratade här om gällande de här tidpunkterna när vi har fått träna och hur. Och det där. Först hamnade vi ju inför förra våren för distansträning. Det var också Zoom-träningar och sånt. Och då kanske man ännu lite sådär halvivrigt testa på det och sådär. Och fick ändå folk lite med i början. Men ganska snabbt märkte man nog att ungdomar liksom, det är inte samma sak att stå hemma i vardagsrummet och träna handboll som en lagsport med full fart. Så det där, det var nu kanske mindre bra, men alla höll ut i början och så vidare. Sen såg vi hoppfullt på den här säsongen som började sen i augusti-september. Och det där, då började ju också bra inne. Vi fick träna inne, men matcher och sånt hann vi inte hemskt mycket med. Och det där. Särskilt inte de här mindre små juniorerna, minina. Så de hade inte den enda turnering, för de kommer lite senare på säsongen. Och sen från, var det nu 30 november, så var det ju slut på det roliga och det där blev en lång paus. Och då hamnade alla ut på backen och tränade i snödrivorna. Då började det nog säkert att smaka trä för ganska många. Visst har de varit duktiga, otroligt duktiga, och tränarna också som har orkat ändra sina träningar och planera om allting. Men inte är det ju alls samma sak.
Nej, lite svårt att spela handboll i snödrivorna.
Så är det. Mm. Och nu för tillfället gäller då det att 2008 födda och yngre, de får träna inne genom att följa lite olika restriktioner. Och det funkar helt bra, men de får ju tävla och spela matcher och spela handboll på det sättet. Men de är ju någon slags kontakt med själva grenen och i en grupp och så här. Men de äldre, just de som är då 13-åringar och äldre, så de har nog en jättetråkig situation. Och det får vi nu se. Skulle hoppas att vi skulle ännu få igång lite av den här säsongen på sätt eller annat. Att de får inte träna inne.
Hinna ännu.
Ja.
Eva-Lotta Backman, från Finlandssvenska idrott, ni har ju en blick över hela fältet. Hur ser det, då du hör på Sana och Annas grej, är det ungefär som det låter på alla håll?
Det är nog den reflektionen som vi långt har. Och närmast liksom det att försöka hjälpa, försöka stödja idrottsföreningarna i det jobb som de nu gör. För det är ett otroligt fint jobb. Och på många, många håll, de som arbetar inom idrottsförening, många gör det på frivillig basis. Så det är ju också det att orka hålla ut, orka stödja, orka finnas där. Och det var vi liksom också långt försöker stödja med liksom alternativa program och videosnuttar och sånt här, att liksom kunna hjälpa till. Och vi har ju då från Finlandssvenska idrott olika grenförbund under oss, att där de som är liksom ombudsmännen också hjälper till och stöder. Det är nog ett stort nätverk, men det är ju också det är på gräsrotsnivå som det här arbetet görs med ungdomarna och barnen, och det är ett jätteviktigt arbete. Och det är liksom de följder som det här kommer att föra med sig är ju nog, jag ska säga, kan vara på många håll väldigt bedrövliga. Det är liksom den dropouten som annars också finns inom idrott när barnen kommer upp till gymnasiet eller andra stadiets utbildning, när många trillar ut från idrottsföreningar, den kommer ju mycket tidigare nu med coronan, eftersom det finns ingen motiv. Varför ska vi träna? Vad är det liksom det där roliga? För många barn är det ju att de är ju där för att deras vänner är där. Och det är liksom det roliga, att de får träffa sina vänner. Och det är inte samma när man träffar dem via Zoom eller ska vi säga, någon annanstans.
Du sa, Anna, att du börjar skrinna vid 4-årsåldern.
Ja.
Så du har ju sett många komma och gå säkert.
Ja, det har jag nog definitivt. Så att det är jättesynd vad det här troligen kommer påverka. För att jag vet själv också att en jättestor del av liksom idrottande är just det att få se sina kompisar som man liksom ändå har känt jättelänge och tränat med jättelänge och liksom ändå varit jätteintensivt med. Så att det är nog jättesynd.
Hur känns det för dig om man inte får gå med i några tävlingar och man får inte träna tillsammans med de andra utan alla träffas via Zoom?
Det är nog jättetråkigt. Att det är liksom, det är inte på något sätt samma sak. Och det är just det här som Eva-Lotta sa, att man har inte egentligen någon slags sån här motivation, eller liksom man hittar inte det där så här någon orsak till varför man tränar när man inte liksom sen får tävla inom sin sport.
Hur viktigt är det, Anna, tycker du bland juniorerna? Du har själv ju tränat juniorer och själv spelat med oldies och allting, så du har hela paletten, kan du vara handboll. Hur viktigt är det att man får just tävla? Att man får...
Nu är det ju för många ganska viktigt att du har det där, just som Sana sa, att du orkar slita där sen på, kanske nu inte i oldies och andra sådana här hobbygrupper så hemskt mycket, det är nu mest på skoj på alla plan, men ren juniorer som tränar ambitiöst och så här, så det är klart de vill spela sin match och mäta sig mot andra, och det är ju helt naturligt, och det märker man ju nog att klart de saknar det, och det skulle man ju verkligen hoppas att man skulle... det blir nog ingen serie mer i år, tror jag, men att om man nu ens skulle kunna komma in och spela. Eller förhoppningsvis, kanske det kommer nu med hjälp av olympiska kommitténs påpressning av regeringen. Förhoppningsvis blir det ännu lite, men visst är det tufft. Alltså, nu måste man ju ha lite något mål. Så att man
går ju miste om också Sundekup som skulle komma nu här som slutet.
Och det är verkligen tråkigt, för att det har ju varit en sån fantastisk säsongavslutning, och det fanns ju lite hopp om att kanske det skulle kunna bli av när det är utomhus. Men det skulle ha varit ett bra sätt att knyta ihop säsongen, att ännu få lite alla med och samlas och sen liksom kunna blicka framåt på nästa säsong. Men nu blev den ju tyvärr annullerad, och det förstår man. Det är säkert en jättestor risk att ta för Sunde och IF att börja arrangera något sånt i såna här osäkra tider, men det är jättetråkigt.
Vad är det, Eva-Lotta Backman? Är det svårt, tror du, att köra igång på hösten nu om vi säger att vi får inte tävla, vi får inte träna någon nu här på våren och den här säsongen har gått i stöpe, och sen att köra igång allting på hösten igen och få folk till?
Den där tröskeln växer ju hela tiden, för att den där liksom avståndet från det där roliga du håller på med blir ganska stort. Och människor är ju vanedjur, vi har hittat andra former att göra. Jag menar, ligger man på soffan och läser en bok eller gör något annat? Så att, jag tror att för många barn, jag menar, ett år av sån här undantagsformer är ganska långt för ett barn i 6- och 7-årsåldern eller lite äldre. Så att deras vardag formas av mycket annat som kommer in sen. Så att det är svårt att förstå sen att varför ska jag gå på träning, för det hör inte min rutin mera. Så att jag tror att den här tröskeln kan vara ganska hög att komma igång. Och där är ju liksom dels också det, den där, ska säga, en åsna dras framåt av en morot. Att det är den där moroten också för barnen, att vad får jag för det här? Och jag menar, från förbundet så vad vi försöker sätta här att enligt restriktionerna, barn måste röra på sig, de ska röra på sig på olika sätt, de ska springa och pulsen ska höja och de ska ha roligt. Och att det här, det handlar om hela liksom en hälsofrämjande livsstil. Och det är ju det här, all forskning visar på hur lite barn rör på sig, och vi jobbar med att barn ska försöka röra på sig mera. Och så det är ju också det här att, ja, jag måste säga att det är svårt att se, vi får se hur det kommer. Vissa kommer absolut tillbaka, men andra har kanske hittat någonting annat. Det har vi hållit på så länge än på ett annat sätt.
Mm. Jag tänkte just bredvid Sana Weber, du har sagt att du 8 gånger i veckan tränar.
Mm.
Och sen inte kan träna mitt i allt. Hur känns det?
No, det är såklart, det liksom kommer som en chock egentligen för en. Att du sen, liksom, sen ska själv på fritiden försöka ta dig ut. Och liksom, jag har nu ändå på något sätt lyckats med det helt bra. Men jag vet att det är för många jättesvårt att liksom dra sig själv ut och gå på länk eller börja dra med något tyngder eller så här. Och speciellt könscreening är liksom en sport som det är jättesvårt att hålla fast vid den där tekniken om man inte får gå på isen. Att såklart kan man träna så här off-ice-träning, men det är inte på något sätt samma sak.
Hur har du tränat?
Jag har tränat mycket kondition och såklart styrka och så här. Och just teknik har vi haft ibland just på Zoom-träningar eller något sånt här.
Nu ser jag, kan folk tycka att men det har ju varit bra isar i år.
No, såklart som könskrinnare så man är van vid att ha en helt perfekt is inomhus. Så att det är genast lite annorlunda att gå ut på uteis. Och såklart så är det också det att på vintern har det nu varit väldigt mycket människor ute på uteis. Och det är lite som en idrottare som ändå vet vad hon håller på med på isen, så är det lite nästan skrämmande att liksom vara där runt amatörer eller människor som liksom börjar lära sig att skrinna. Man är lite rädd för att liksom skada någon annan eller sig själv nu där.
Vad tycker du då om du hör att krogarna öppnar nästa vecka, och men du får inte ta dig in i ishallen?
Det är nog, jag tycker det är nog jättesynd. Jag, helt ärligt så förstår jag inte helt, men det är nu inte jättemycket jag kan som göra åt saker som en 17-åring. Men att, annat än att klaga att mamma och pappa om saker. Men det är nog, jag tycker det är jättesynd. Och jag tycker ändå att motion är helt ypperst viktigt för alla. Och man mår så mycket bättre när man rör på sig. Så att det är jättetråkigt.
Hur är det, Anna Aira, i dicken då? Hur ser ni på den här saken? Att man får nog gå och ta sig en öl, men inte passa bollen inomhus.
No, nu är det ju underligt att vad jag nu uppfattade tidigare när de här restriktionerna lades då här senast. Mm. Av alla de här olika rundorna som det har varit av restriktioner, så då talades ju om att det första man gör är öppnar upp sen för ungdomen. Att liksom ta bort av deras restriktioner. Och nu ser det ju liksom lite bakvänt ut det här att om det då inte kommer att ske samtidigt som man öppnar upp restauranger och barer, som i och för sig kan vara helt bra att man öppnar upp samhället så småningom här, men det måste ju självklart gå hand i hand med också idrott och motion som måste öppnas upp. Så att nu ser vi ju precis lika förundrat på det här som alla andra och står fullt bakom olympiska kommitténs skrivelse till regeringen om det här, och hoppas att det här nu skulle tas i beaktande och vi skulle ändå kunna rädda någonting av det den här säsongen för barnens och ungdomarnas skull.
Ja, de säger ju, den här skriver olympiska kommittén, så, och era protester då, så säger ju att det här borde först öppnas och sen kan man kanske gå på krogen.
det är ju också långt till att barnen är ju vår framtid. Barn och unga, det är ju de som ska föra samhället vidare. Så att det att vi har välmående barn och unga är ju en viktig sak av det hela. Så att det är nog, jag menar, hoppeligen skulle det här gå igenom och våra barn skulle få börja träna. Och utomhusträning i all ära, det är väldigt bra. Men grenar som helt enkelt är tekniskt beroende av vissa finesser och utrymmen, så det är ganska svårt. Och det att jag lyfter hatten för alla de tränare som har jobbat med de här zoomen, att vi har ju hoppat in i ett digitalt, liksom ska säga, den här digiloika med ett stormsteg över en natt, var alla tränare har måste liksom lägga om sina planeringar och motivera de här barnen på andra sidan rutan att hoppa omkring i sina vardagsrum. Och det är ju liksom där som jag vill nog tacka alla de tränare som verkligen med själ och hjärta har gått in i det här, för att det är helt annat det att du är på plats och instruera till exempel konståkningsåkerna eller i en jumpasal kan visa än det att du är bakom den där skärmen och försöka vifta med händerna där. För att långt är ju också det att barn lär sig på väldigt många olika sätt. Vissa lär sig visuellt och andra auditivt och andra behöver helt enkelt få göra de där kullerbyttorna för att lära sig dem. Och det är nog väldigt svårt att på andra sidan skärmen lära barn göra kullerbyttor eller hoppa. Så att jag måste nog säga att vi ser. Det, ja.
För nu har det ju också fallit bort och nu har det ju också, som Anna talar här om, att föräldrarna får inte vara med och mera heller. Och mycket av det här så bygger ju också på att föräldrarna är delaktiga med och för. Och Sana har säkert också föräldrarna stött dig genom hela din karriär.
Ja, definitivt. Alltså, alltid har jag haft, för att jag är individuell tränare, så vad heter det, har jag alltid haft någon förälder med mig på tävlingsresor. Och som liten har jag alltid haft någon skjutsa mig till träningar och hämta mig bort därifrån, och som helt liten så har någon varit och hjälpt mig spänna mina skrinskor och sånt här. Så det är nog det är tungt helt säkert för tränare, och jag säger också tack till alla tränare, för att det, jag vet att det är jättetungt och det är helt otroligt hur ett jobb de har gjort nu.
Ja, man vet ju själv, jag är också en förälder, både handbolls- och skrinförälder, och jag vet hur viktigt det är för föräldrarna också att få delta i, och jag tror att det är viktigt för barn och föräldrar att få tillsammans uppleva den här saken.
Absolut, om man tänker på till exempel en handbollsförening som till största del består ju av frivilliga funktionärer också, och det är ju föräldrarna till stor majoritet, och det är ju det som också bildar en förening och den här samhörigheten, och nu när det har ju varit bra förstås att de här små har fått träna nu under de villkoren att föräldrarna inte har gått in i hallarna. Bra, så då har de i varje fall fått träna, och våra duktiga tränare har tagit hand om dem. Så att det är inte alls oroliga över. Men den här, att föräldrarna skulle träffas på matcher, på turneringar, på elitmatcher i publiken eller andra evenemang, det har ju fallit bort totalt. Och inte ska vi nu ha ett år till av det, för då har vi nog inte så jättemycket så här föreningsanda kvar. No, inte så pessimistiskt, vi kommer nog att vända det här, men det är jättetråkigt. Och det är otroligt viktigt att man har alla lagledare och ekonomiansvariga och materialansvariga med i klubben, och att man ses och kan utbyta erfarenheter.
Hur ser ni, tror ni att det generationer som faller bort nu, om man får ihop typ lag eller sånt, i en viss åldersgrupp?
Delvis, kanske inte generationer, men kanske vissa liksom åldersklasser. Men sen är det också att med allt det här så det är ju inte jämställt för någon. För att vi jobbar, liksom, ska säga, vi jobbar för ett jämställt samhälle. Men här är det att vissa har bättre resurser. De har föräldrar som ställer upp. De har den här datorn och de får det att funka. Medan andra helt enkelt, där är kanske ingen förälder hemma. De har ingen dator som funkar. Och då kan man inte delta på en träning. Så det är ju också det att hur ska vi få med alla barn för att liksom kunna få upp den här rörligheten. Och här är det ju också det att vi har inte alla barn med i föreningarna heller. Att var är de barn som inte är med i en förening, hur rör de på sig? Att nu tänker jag ju kanske mera från det att vi ska liksom, våra framtidsbarn ska ha en hälsofrämjande livsstil, de ska röra på sig, de ska liksom må bra. Så det är ju också det att för det här så behövs det liksom den här familjen, det behövs vännerna, men också skolan och läroinrättningarna som hjälper till. Och sen kommer idrottsföreningarna och hobbyverksamheten. Men till det här så kommer ju också dels hur ställer sig kommunen till förfogande, och här är ju liksom också det att i den här coronapandemin att vissa kommuner har öppnat för de här småttingarna, så de har fått träna. Medan om man tänker på simhallarna som är stängda, så att alla de simmare som tränar 8-9 gånger i veckan vanligtvis, var det där vattnet som element, och den här liksom, att få vara i vattnet, det faller bort och de ska träna bakom Zoom. Så det är ju också, det blir ju ganska konstigt, det är ju inte liksom det sen mera. Så att här är mycket det att hur ställer sig våra politiker och liksom statsförvaltningen till det här? Att vi jobbar nog alla, vi drar våra strån till stacken, men det är ett jättestort tröskverk.
Så att efter det här nu så skulle det krävas en ordentlig höjning på allting. Att det här skulle kommunerna måste komma in och boosta upp idrotten.
På många håll, ja, för att det är ju liksom mycket som har fallit bort, och jag tror nog att våra det där politiker, de gör vad de kan, men det berör ju på så många plan, att det här är liksom idrotten är bara ett plan, eller ska vi säga en låda i allt det som ska fungera.
Ja, jag kan bra tänka mig det, att det är det som är, men du sa prata om simningen här, det går ju inte att torrsimma. Och bli bra simmar lika lite som det går att torskrinna för Sana. Hur ser din framtid som konståkare ut?
Just nu har jag faktiskt planerat på att det här ska bli min sista säsong. Mm. Corona har nu inte egentligen varit den här största faktorn i mitt val. Men det har nog definitivt gjort mitt val lättare, just för att man har haft en liksom så tråkig säsong bakom sig och liksom så kort tävlingssäsong också bakom sig, så man liksom, det har nog definitivt gjort mitt val lättare att sluta.
Och varför vill du sluta nu?
Mest för att jag blir abi nästa år och ska skriva på 3 år, och jag tror inte helt att jag hinner hålla på med liksom skrinning så intensivt mera nästa år. Och jag har nog själv liksom just så att antingen vill jag hålla på med det helt ordentligt, eller så slutar jag just prova på några nya sporter sen.
Sätter du skridskorna helt och hållet på hyllan?
No, säkert inte helt och hållet på hyllan, men för en tid nog säkert, ja, för en stund. Mm.
Det här som händer ofta, att man de som stannar kvar inom idrotten, lika som Sana har gjort, är de som siktar på en tävlingskarriär. No, att det faller bort lite den där hobbyverksamheten.
Oftast så blir det ju nog så, men inte på alla håll. Den här liksom dropout-fenomenet som kommer där ganska naturligt för många när de går in till gymnasiet eller till en yrkes- eller andra stadiets utbildning. De har inte riktigt samma möjligheter att hålla på med den här hobbyn, för att hobbyn, eller liksom idrotten, kräver också just då väldigt mycket. Och det är ju liksom som Sana tränar 7-8 gånger i veckan, det tar jättemycket tid, och hennes träningar är säkert, jag skulle säga, 2 timmar per gång. Yeah. Och så att det är också, det är liksom, det är tid bort från vardagen, och andra idrottsgrenar kräver också sitt. Det är liksom lite olika på olika idrottsgrenar. När det är fråga om lagsport, så det är ju det att det där laget måste kunna samlas och träna tillsammans. Men så det där första, den här dropout, är ju liksom där kring när barn är 15-16 år. Och de som hålls kvar är nog väldigt målmedvetna. De är nog de som tränar framåt. Och det är nog svårt för många, inte alls för alla, att ha liksom skolan och idrotten. Och här kommer ju många skolor liksom emot. Man kan göra gymnasiet på 4 år, och man kan liksom hitta andra alternativ. Och sen kommer liksom, för många blir kanske också den här när man ska in i armén, en tröskel för en del som lägger av. Och sen finns det de topparna som klarar sig över 20-årsåldern och liksom, men då är de nog väldigt många idrottare på hög nivå. Men hur ska vi säga, det behövs den där gruppen för att den där enskilda individen ska orka och vilja idrotta. Så att det behövs nog de där kompisarna. Även om man är 17 år så vill man ju inte hålla på hela tiden ensam där. Men från den här liksom, ska säga, barnen så ploppar den ut. Barn hittar olika grenar. Och det här som Sana sa, att du var fyra när du hittade din gren. Du har kanske provat på andra grenar där under tiden och sen liksom fastnat för den här konståkningen. Men där är ju också det att många barn, de kan börja spela handboll i de här minina när de är 6 år och så spelar de handboll. Att en viss sån här dropout från grenen sker, men den kanske droppar till en annan gren. Men sen där
det är viktigt att man droppar någonstans till någon annan.
Ja, man liksom får prova. Och det är ju i all den här, ska vi säga, ledarutbildningen också, den ska vara väldigt mångsidig. Att när vi har barn, knattar som idrottar, så ska den vara jättemångsidig. Att det ska finnas en möjlighet för de barnen som konstaterar att okej, handboll var kanske inte min grej. Men jag vill kanske spela fotboll, eller jag vill kanske hålla på med gymnastik eller något annat. Att då ger den där handbollen de där färdigheterna ändå, så att det finns möjligheter att göra någonting annat. Men de där möjligheterna minskar ju kanske liksom också det, desto högre upp du kommer i åldern, och det liksom, den här grenen kräver också mer av dig. Så att, och sen är vi ju alla individer. Vissa har talanger för vad som helst och andra kanske är lite klumpiga och inte kanske kommer så långt. Men att det är mycket, mycket på det.
Märker ni Anna på det att de lederna tunnas av?
No, visst har vi haft lite bortfall nu, det är helt klart. Och det är nog vårt största målsättning nu inför nästa säsong, så är nog att jobba upp oss från den här svackan som vi har fått lida av på grund av coronan. Och ett visst, så att säga, naturligt bortfall är det alltid där i B-junior-åldern, och nu har det kanske varit lite mera för sådana som har suttit lite löst, har nu kanske haft en lägre tröskel att sen sluta då. Och där kan det vara lite svårt kanske att få dem tillbaka sen mera i den åldern. Men sen, vi har fortfarande lag i alla våra åldersgrupper och vi är helt nöjda med det, och det där, vi har lite mindre av våra yngsta juniorer nu på grund av att de har inte hittat i grenen nu. Vi har inte kunnat besöka skolor som vi annars gör aktivt och så vidare. Annat än lite i början av förra hösten. Så där ska vi nog sätta full fräs nu sen från direkt från augusti. Med, förutsatt att vi får då komma in, vilket jag verkligen hoppas. Så komma in i skolorna och försöka helt enkelt nu bara kavla upp ärmarna. Och börja rekrytera en massa småknattar till handbollens härliga värld. Så blir det nog bra.
Finns det utrymme för de som, du sa Eva-Lotta här, de som är lite klumpigare och sånt här som inte är riktigt bra, eller kräver det då man är med i en förening? Finns det utrymme i föreningarna att vara kvar fast man inte är riktigt bra?
Vad är nu sen bra så här, men vi har nu en hemskt öppen linje, alla är välkomna, och vi har också en sån här hobbylinje som vi har fört in för ett par år sedan, att sen när man kommer upp i C-junioråldern och om man inte så brinner för att tävla och spela hårda tävlingsmatcher, så kan man spela i förbundets utmanarserier och träna kanske bara en gång i veckan och sånt. Så det finns nog utrymme för alla möjliga och det brukar nog funka ganska bra, att folk eller barn utvecklas i så olika takt ändå. Så även om du skulle vara lite klumpig kanske när du är lite mindre, så är du plötsligt sen någonting helt annat lite senare. Att det är inte liksom bråttom i den här grenen åtminstone. Att det är grundfärdigheter och koordination och sånt som gäller ändå i början. Och det utvecklar, precis som Eva-Lotta sa, sen för många andra grenar också.
De flesta föreningar har nog, de tar emot alla med öppna armar och liksom låter dem vara med. Och sen är det ju liksom liksom upp till barnen också, att hur länge trivs du där med de här andra? Och där är ju liksom de flesta som jag talar om, eller jag vet inte, det kanske var i snacket här före det, men det här att få vara kvar i den här föreningen, även om du inte vill nå toppen, att du kanske kan bli en pensionerad toppidrottare som 17-åring, men du får ändå vara med dina kompisar och liksom det där drivet att gå till träningarna finns ändå kvar, och kanske mycket stress faller också bort, att den där liksom kravet att hela tiden prestera, få bättre resultat faller bort. För många upplever det att det är mycket roligare sen att bara att få vara med. Och det är ju också det att det här ger ju också en möjlighet för framtid liksom, att bli en motionär, en aktiv motionär. Man hittar liksom den där grenen och man kan motionera sen. Och det är ljuvligt med det här som jag menar, det finns pensionerade handbollsspelare som ändå är med där och spelar. Och det är lika mycket jag själv håller på med tävlingssimning och liksom konstaterar att nu har jag just fyllt 50 men nu simmar jag fortfarande för det är roligt. Och där är många av dem som var med när jag tränade fortfarande med att det liksom man har den här handbollsfamiljen och man har den här liksom konståkningsfamiljen och man hör till den. Att det liksom det, men det var lite som jag skulle vara inne på, det spårar kanske av här lite, men när man är i en förening och håller på länge i den här föreningen, så ofta blir ju det att det är ens vänner för livet. Så att många liksom, när man får barn så är gudföräldrarna kanske de här kompisarna, träningskompisarna som har varit med och vidare. Så att det ger ju liksom, det ger ett på ett långt perspektiv. Så att det är viktigt där att alla får vara med från början.
Hur ser du på det, Sana? Hur är det inom konståkningen? Är det så att fast man faller i sin saltomortal så får man ändå vara med? Eller är det så att man faller bort från?
Men såklart beror det ju på vilken serie du tävlar i och så vidare, men att nu ska jag säga att man nog får vara med. Och det är såklart svårt för klubbar att liksom få i stånd sådana här liksom hobby-träningsgrupper, men det har nog börjat komma med nu jättemycket mera. Och det är såklart så, om du sen bestämmer dig för att sluta tävlingskrinna så... Det är ju sen såklart lite annan sak, för troligen kommer du inte träna med dina samma vänner mera. Och då kanske det för vissa som liksom har hållit på med sporten bara på grund av att man har så goda vänner, så är det så tänker man sådär att nej, men att då kanske jag ändå liksom vill prova på något annat nu i alla fall. Men att nu känner jag nog jättemånga som sen typ har tagit ett år paus och provat på massa, men sen ändå liksom...
Kommer tillbaka.
Ja, exakt.
Du sa att du ska pröva på något annat. Vad har du tänkt?
Lite allt möjligt, men mest har jag nog tänkt på tennis och lite yoga och sen börja springa mer och sånt. Så att, lite allt möjligt.
Och du har spelat tennis förr så du vet att du klarar?
Ja, jag höll på när jag var helt liten, så höll jag på just sån här för små idrottare. Men jag slutade nog jättesnabbt just på grund av att skrinningen tog så mycket tid. Men så har jag liksom nu under senaste åren igen börjat spela så här ibland på fritiden tennis. Och nog tyckte att det är jätteroligt, så att det kommer jag säkert börja med.
Tror du att du, Eva-Lotta här sa att man har kompisar genom livet. Tror du att du har skrinkompisar nu som du kommer att ha genom livet?
Ja, helt säkert. Alltså jag har massa av vänner som jag har tränat med många, många år som jag liksom helt vet att jag aldrig kommer att tappa kontakten med och vet att jag ändå kommer att träffa massa på fritiden fastän vi mer inte skulle träna så här aktivt tillsammans.
Ser ni, Anna, det här också inom handbollen? Att det,
jo, absolut.
Att man blir en sån handbollsfamilj.
Så är det absolut. Och det finns så många olika sätt att vara aktiv i en förening att även om man inte skulle spela mer varken på elit eller om man inte mer är juniorålder, så det finns, vi har till exempel börjat med så här föräldrahandisgrupper eller vuxenhandisgrupper för sådana föräldrar som aldrig har spelat handboll tidigare, och det har varit jättepopulärt och det där, de är otroligt ivriga och det där, det är skojigt och som sagt det finns elitorganisationer man kan komma med och jobba, frivillig jobba med, det finns massa projekt i en förening som man borde utveckla och greja, och kanske man är bra på grafisk design och så hänger man med i föreningen och hjälper till lite med det eller vad som helst. Så visst, jag har också mina alla möjliga kompisar från 40 år tillbaka, den största delen är det där via handbollen från start 1982 i Dicken. Så det är nog för livet på många olika sätt. Så att det där.
Är det här, Eva-Lotta, någonting som man borde ta ännu bättre vara på, den här samhörigheten? Och inte bara den här så att säga tävlingsidrotten? Utan...
Jag tror att det nog tas, man talar kanske inte så mycket om det, men den tas nog tillvara. Och det är många som hittar sina partners från de här sportgrenarna som sen liksom håller ihop livet ut, för att de har liksom det där intresset i den här sporten är liksom så kärt för dem. Så det är liksom, det finns ju nog där. Och sen är det ju liksom ett sätt att umgås också, att det liksom, man håller ihop på det viset. Och som Anna var inne här på också, att det finns så många sätt man kan vara aktiv i en förening. Att även om man kanske inte orkar liksom hålla på och träna aktivt, så kan man baka bulla eller sälja lotter eller något sånt här. Så att det är viktigt. Alla de här små insatserna är jätteviktiga för att det ska fungera.
Ännu en sista fråga till er alla. Tror ni att vi kommer att klara av att komma tillbaka, att vi kommer att kunna komma tillbaka inom idrotten efter det här? Få folk är med?
Jag ser nu på det här mer bara från handbollen och diken kanske, men jag tror nog att vi tar oss upp från det här. Men det kommer att kräva mycket arbete. Men att jag tror nog att det kommer att fixa sig.
Hur ser du, Sana, på dig och dina i din åldersgrupp eller juniorer, att hur tror ni att de kommer att komma tillbaka till idrotten, såna som har lämnat?
Säkert kommer jag visst komma tillbaka, för att vi har ändå, flesta av oss i vår ålder har ändå hållit på med skrinning så pass länge, och det har blivit en så stor del av livet. Men nu är det säkert också kommer att bli liksom svårt för klubbar att hitta igen nya medlemmar och så här nu på grund av corona, men jag hoppas nog att det blir bra.
Ja.
Jag tror absolut att vi kommer att komma tillbaka, men vi kanske inte kommer till den form som vi har varit tidigare i. Vi hittar en ny form att träna, och jag tror att här liksom hela samhället har utvecklats åt något håll, så att i någon form kommer vi tillbaka, men det är nog ett hurja stort arbete som vi får göra för att aktivera alla.
Med det så tackar jag er alla. Eva-Lotta Backman från Finlandssvenska idrott.
Tack.
Sana Weber, konståkare.
Tack.
Och Anna Airava från handbollsklubben Dicken, och lycka till i finalen.
Tack, tack.
Hej och ha en bra dag.